Det er altså Romerbrevets 8. kapittel, og der har vi sett på den største av alle de trøstegrunner vi har. Alle ting må samvirke til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Det fører da frem til det vi har sett på videre nedover. Gud tar ikke mot anklage på dem som hører ham til, for han er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? En kristen kan ikke fordømmes, for Kristus er den som er død. Synden er sonet. Det vi skal fordømmes for, det er tatt bort. Den dom som synden er under, den er fullført i en stedfortreder. Derfor er vi fri så sant vi tror på Jesus. Og som kapitlet begynner med å understreke, det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og han som døde for oss er oppstanden. Han er ved Faderens høyre hånd. Han går i forbønn for alle sine troende. Og er det spørsmål om hvem som vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Og der er svaret igjen at det kan ingen gjøre. Det har vi ikke riktig sett på helt ennå, det svaret. Men først kommer jo dette med trengsel, eller angst, eller forfølgelse, eller hunger, eller nakenhet, eller fare, eller sverd, som skrevet er, for din skyld drepes vi hele dagen, vi er regnet som slaktefår. Vi er korsfestet med Kristus, vi som tror på ham. Det gamle mennesket, det utleveres til døden hver dag. Jeg dør hver dag, sier apostelen. Det gamle mennesket er ikke dødt i oss, men vi er med Jesus av død fra dette gamle mennesket, slik som vi snakket om det i forbindelse med kapittel 6. Vi kan møte meget som ser ut til å skulle stenge veien for oss, og som menneskelig sett synes å kunne skille oss fra Jesus, vel å merke menneskelig sett. Men, står det, i alt dette vinner vi mer enn seier. Vi sier erobringer. Guds rike gjør fremgang. Guds rike vokser. Det er ikke bare det at vi seirer, men det er meget mer. Guds rike vokser. En kristen er med og vinner erobringer for sin Herre og frelser. Gjennom alt dette, som altså bare synes å skulle stoppe oss og hindre oss og gjøre det vanskelig for oss. Det som virkelig er farlig for en kristen, det er når alt går godt bestandig. Hvis alt skulle lykkes, alle våre planer, hvis alt skulle gå slik som vi ønsker det, og vi bare kunne sette opp de mål vi tenkte var riktige, og så nå dem, det ville være farlig. Men det får vi ikke. Herren sørger for det. Og vi ser jo hvordan Herren handler med dem som han har kalt på misjonsmarken. Med alle slags vanskeligheter de kommer opp i. Men det er så langt fra at disse vanskelighetene hindrer deres gjerning. Selv om altså ikke de får gjøre det som de kanskje hadde satt seg som mål, at nå skal vi dit, nå skal vi ha virksomhet der, og nå skal vi forkynne der. Det kan se ut som det stoppes. Og likevel kan den gjerning de står i ikke stoppes. Men tvertom, de blir et levende vitnesbyrd om Jesus på en måte som ellers var umulig, på grunn av de vanskeligheter og den motgang som kommer. Det gjelder oss individuelt, og det gjelder Guds menighet som helhet. Så det er ikke noe synd på oss, for eksempel i misjonssambandet, fordi vi har vanskeligheter i Etiopia. Fordi vanskelighetene er store også andre steds. Det skal bare komme til å forherlige Jesus. Og Guds rike blir ikke stoppet. Jeg satt i hovedstyret den gangen alle misjonærene måtte ut av Kina. Plutselig sto vi uten misjonsmark. Jeg hadde ikke riktig regnet med at det skulle gå slik. Jeg hadde vært vant til krig og kriser og røver og opptøyer og alle slags vanskeligheter i Kina. Det hadde bare hjulpet til å frembringe vekkelsen. Og den vekkelsen som Marie Monsen sto som sjelen i, den som begynte i 1927, hadde aldri kommet uten den forfølgelse og motstand som gikk forut for den. Og misjonærene var fortrolige med at det var usikkert å bo på misjonsstasjonen og meget annet. Det var vi vant til. Men vi var ikke vant til at misjonærene skulle bli jaget, rett og slett. Drevet ut. Og det skulle se ut som alt arbeidet skulle stanses. Kristendom ble jo forbudt. Ingen kunne samles mer offentlig om Guds ord. Heller ikke privat, var ikke tillatt. Og man begynte å spørre hva nå med misjonen. Jeg husker et hovedstyremøte hvor vår formann, som da var Risan den gangen, sa at nå vet ikke vi hva vi skal gjøre. Det er vår styrke, sa han. Det er vår velsignelse i dag, at vi ikke vet hva vi skal gjøre. Vi kan ikke løse noe spørsmål, men vi kan bøye våre kne og tale med Herren. For Herren vet hva han vil gjøre. Hovedstyret bøyde kne, og det hendte svært ofte at hovedstyret gjorde det. Jeg har mange ganger ligget på kne og bedt til Gud i kritiske stillinger og i situasjoner hvor vi ikke har visst hverken ut eller inn. Bare kom. Samme dag, litt senere på dagen i hovedstyremøtet, og for å si det med et ord, Etiopia. Vågen fikk det for seg at vi skulle dit. Det var noe som hadde vel kanskje satt ham på tanken, jeg vet ikke. Men han sier det plutselig, at vi skal til Etiopia. Det har jeg fått fra Gud. Og det slo ned iblant oss. Og så kommer det altså senere i det samme hovedstyremøtet en bønn fra svenskene om ikke vi vil reise til Etiopia og overta en misjonsstasjon som de måtte forlate. Det var en underlig opplevelse. Og det hovedstyremøtet var at det bestemt at Vågen og Olaf Lie skulle reise ut og undersøke forholdene. Og for å si det kort, så kom de tilbake. Det ble forelagt rådsmøte, og det ble avgjort etter at Framnes, generalforsamling, hadde gitt rådsmøte fullmakt til å komme med en endelig avgjørelse, så ble det vedtatt å begynne arbeidet i Etiopia. Og bare et par dager etterpå reiste de første ut. Og så vet dere hvordan det har gått. Det ble til en velsignelse, og det ble til en fornyelse. Og mange av de misjonærer som har kommet til Kina slapp å reise hjem. De reiste bare til en annen misjonsmark. Ikke minst de unge som har reist ut for første gang. Mange av dem kom til Etiopia. Herren vet hvordan han vil gjøre det. Det vet han med hver enkelt av oss individuelt. Og det er oppsummert i det ene uttrykk: i alt dette vinner vi mer enn seier. Ved han som elsket oss. Det er ikke vår innsikt og kløkt, det skal være sikkert. Men det er ved han som elsket oss. Så kommer det da, får jeg viss på. Der er brukt et sterkt ord på gresk. Pepeis mai gar, sier apostelen. Jeg er overbevist om i mitt hjertes innerste vesen, sier han. Det som han er mer viss på enn alt annet, en visshet som ligger til grunn for all annen visshet i ham, at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, varken det som nu är eller det som kommer skall, eller någon makt, varken höjde eller dybde eller någon anskapning skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Den spör, vem vill skilja oss från Kristus kärlek? Och så här svarar, ingen och intet. Döden kan inte skilja oss. Livet kan inte skilja oss. Varken död eller liv. Varken änglar eller kräfter. Det siktas nog till demoniska makter som vill ha inflytelse över de kristna. Varken det som är nu eller det som kommer. Eller någon makt. Liksom allt är tatt med. Varken höjde eller dybde. Det är gott att se vad allt det innebefattar. Det kan vara på höjderna. Det kan hända missionen kan bli anerkänt. Det kan hända vi som kristna kan bli anerkänt. Men det är bara för en tid. Vi kommer saktens nog dypt ned. Och vi må regna med att dybde, det kan också betyda det som kommer från avgrunden. Varken höjd eller dybde eller någon annan skapning. Vem denna skapning än måtte vara. Ingen och intet skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Han må alla ting samverka till goda för dem som älskar Gud. Och då är det gett att det mål Herren har kallt oss till kommer vi till att nå. Vi kommer till att härliggöras med Jesus. Det är något lite ord det. Så främst lider med ham för att vi också ska härliggöras med ham. Vi ska komma till att stå i det fullkomna Guds rike. Där Guds egen sön står som den förstefödde bland många bröder. Där är vi alla bröder, det är inte något kön i det fullkomna Guds rike. Det gjorde att i den första kristentid blev så kvinnorna titulerade som bröder i den kristna församlingen. Det är inte någon dålig skick det. Det blir inte gjort idag, men vi möter oss ordet syster i den första kristentid. Det gör vi också. Det ser det i romerna 16 om Föbe, diakonissen, att där är det brukt det om henne, en syster i Herren. Därmed är vi kommit ena med den läromässige, eller den del av den läromässige del ska jag säga, som talar om grundsannheter till frälse. Det förer lika in i himlen, intet mindre än det. Och det är helt säkert att så sant icke vi förlater Herren eller viker bort från ham eller undrar oss, som det heter i Hebreerne 10, eller håller oss bort från ham, som jag har citerat ett par gånger för från psalmen 73, men vi håller oss nära till Herren och icke lär oss rocka. Det är i 1 Korinther 1:23, icke lär oss rocka för att det hopp evangeliet, så kommer vi till något. Verka kräfter vill nog pröva rocka oss. Men hvis vi inte lär oss rocka, så kan ingen rocka oss. Ingen och intet ska kunna skilja oss från Guds kärlek till Kristus Jesus, vår Herre. Därför kan Jesus säga, ingen kan riva dem ut av min hand. Min far som har gett mig dem, säger han, är större än alla, och ingen kan riva dem ut av min faders hand. Och då har vi något att stole på, och då har vi den tröstegrund som vi behöver, ja, i sannhet, att dessa lidelseskår vi har på mer eller mindre här i världen, som gör det mer eller mindre vanskeligt att vara en kristen, Det är bara ett bevis på att vi når härligheten. I Johannes första brev, och vi har ett lignende ord om detta i begynnelsen av kapitel 3. Där står det alltså: först se hur stor kärlighet Fadern har visat oss, att vi ska kallas Guds barn, och det är vi. Därför känner världen inte oss, fordi den inte känner han, och det är sant alltså. I älskade, nu är vi Guds barn, och det är inte uppenbart vad vi ska bli. Vi vet att när han uppenbaras, då ska vi bli ham like, och vi ska se han som han är. Detta går ju ut på detsamma som aposteln nettopp har sagt nu här i Romer 8. Och så står det en ting till där, det var den jag gärna ville ta med nu och understreka. Och står det vidare: vär den som har detta hopp till han, han renser sig själv, lika som han är ren. Och ha detta hopp, hålla sig till detta hopp och sätta sin lit till detta hopp. Jag är frälst i hoppet, nämligen, det står ju också i Romer 8. Vi vet inte vad det är ännu. Det är inte uppenbart oss ännu vad detta är. Vi vet att vi ska bli ham like när han uppenbaras, men vad det så innebär, det har vi inte sett. Det är oss ännu inte uppenbart. Därför kan Johannes säga, det är oss ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli ham like. Och vi ska se han som han är. Ett hopp som ses är inte något hopp, säger aposteln Paulus i Romer 8. Och det är sant. Men hoppar vi på det som vi inte ser, då stunder vi efter med tålmodighet. Eller tålmod står det. Det betyder ett sinn som tåler påkänningar. Och detta, och ha sitt mål i himmelen, och veta att vi är underveis dit, att lidelser och vanskeligheter och motstånd bara bekräftar att det är dit vi är på vägen, det har en märklig rensande makt över oss som kristna. Vär den som har detta hopp till han, han renser sig själv, liksom han, det går vi först och främst på Jesus ställe, liksom han är ren. Vi är ju allerede rena i Kristus. Han är ren, och vi är rena för Gud i han. Och har vi detta hopp att vi kommer till att nå målet, slik som Gud har visat oss det, så har det en rensande makt. Vi renser oss själv ved att ha detta hopp till han. Det vill jag gärna då avsluta detta kapitel 8 med att peka på. Vi kommer så till ett nytt avsnitt i denna lärande del av Romerbrevet. Det är alltså kapitel 9, 10 och 11 som vi kallar den frälseshistoriska del. Vi har ju gentatte gånger mött det uttrycket i Romerbrevet tidigare, allerede i Romerbrevets tema, både för jöde först och så för greker. Och det samma går igen ett par gånger och i kapitel 2, att det är de grundsättningar som Gud kommer att döma människan efter, det är lik för alla människor, både för jöde först och så för greker. Det står två gånger där lite ute i kapitel 2. Det är väl omkring vers 12, 13, 11, 13, 12 eller något sånt. Nu ska vi få höra lite mer vad detta innebär. Jöde först och så för greker. Det är speciellt det som blir behandlat särskilt i dessa kapitlen. Det är förhållet mellan Israel och de hedninge kristna. Först börjar aposteln i vers 1-5 och tala om, eller ja, vers 1-5, ja, och tala om förhållet till sitt eget folk Israel. Det lyder då slik: jag ser sannhet i Kristus. Jag lyver icke. Min samvittighet vittnar med mig i den heliga ånd att jag har en stor sorg och en oavlatelig grämmelse i mitt hjärta. För jag ville önska att jag själv var förbannet bort från Kristus för mina bröder, mina fränder efter köden, de som är israeliter, de som barnekåre, härligheten, pakten, lovgivningen, Guds tjänsten och löften tillhör, de som fäderna tillhör och som Kristus har kommit fra efter köden. Han som är Gud över alla ting, välsignet i evighet. Amen. Jag säger sannhet i Kristus. Och där ligger vikten på de torna. I Kristus. Det jag säger nu, det talar jag inte ut från mina naturliga förutsättningar. Det jag säger nu, det kan jag bara se i Kristus. Ikke som ett naturligt människa. Det kan inte ses ut från mitt gamla människa. Ikke ut från det jag är av naturen. Men jag kan se det som kristen, som vi ville se. Jag kan se det som ett genfött människa. Ut från det som Gud har virket i mig. Det som Gud har fött in i mig. Och som är vid den heliga ånd. Inte ett människa kan av sig själv se något slikt som det aposteln ser här. Och aposteln vill aldrig kunna tala om att han ser sannhet efter sitt naturliga människa. Till trots för att Paulus var mycket pålitlig och så rent mänskligt sett. Och så sett så utifrån ett naturligt mänskligt synspunkt kunde Paulus se det han ser i Filippenserbrevets tredje kapitel. Jag säger ju först om oss som är kristna att jag inte rosar oss av köd. Skönt jag har det jag kunde rosa mig av också i köd, säger han. Då talar han alltså om sig själv som människa utifrån sina naturliga förutsättningar. Om någon annan menar att kunna rosa sig av köd, då kan jag det än mer, säger aposteln. Jag som är omskåret på den åttonde dag. En hebreer av hebreer. Nej, först säger han, av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer av hebreer, och för loven en fariser, i nidkärhet en förföljare av menigheten, i rättfärdighet efter loven, ulastelig. Man kunde alltså se det sista. Det visar att Paulus, mänskligt sett, har varit en pålitlig man. Han var ingen lögner. Han levde inte i någon synd. Mänskligt sett följde han Guds bud. Han gjorde det som budene påbyr. Och han lät vara det som budene förbyr. Och det gjorde han i en grad så att han kan se att han i rättfärdighet efter loven var ulastelig mänskligt sett. Och det blir inte motsagt någonstans. Att det var galt att Paulus sa det om sig själv. Men, säger han, det som var med en vinning, det har jag för Kristi skyld aktivt förtap och så vidare. Inte av det heller. Aposteln gör det klart att han måste frälses från detta. Mitt i alla sina lovgärningar är aposteln Paulus den största av alla syndare. Han säger det om sig själv, jag, den största av alla syndare. Så är det bara för att han följde det slik, eller så sig själv slik. Men det är en kännsgärning, för han förföljde Guds menighet. Han som var ulastad i mänskligt sett, han var ju en morder. Det är underligt att tänka på detta. Och det visar att det som Bibeln kallar lovgärningar, det täller överhuvudet icke i Guds ögon. Lovgärningar är synd. Akkurat som åpenbara lovbrud också är synd. Och där finns det inte något som icke är synd med det gamla människa. Därför kunde inte Paulus se något ut från sitt gamla människa. Man vill säga jag talar sannhet. Han kunde inte se det ut från sitt gamla människa. selv om han menneskelig sett ikke var noen løgner. Nå sier han det ikke ut fra sitt gamle menneske. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Den hellige ånd vitner med meg i min samvittighet. Han har åndens vitnesbyrd med seg i det som han nå sier. Jeg har en stor sorg. Sterkt uttrykt det. Jeg har en stor sorg. Og en uavlatelig gremmelse. Gremmelse betyr gru for fremtiden. Her gjelder han har en uavlatelig gru for det han vet kommer til å hende med Israel. Han vet at Israel kommer til å oppleve forferdelige ting. Det volder apostelen stor sorg og en uavlatelig gremmelse. For jeg ville ønske, der er brukt en konjunktiv form, som viser at han ønsker seg det som i virkeligheten er umulig og uoppnåelig. Men han ønsker seg det like fullt. Jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus, for det står til beste for mine brødre, og så videre. Det betyr ikke at apostelen kunne ønske at han skulle gå fortapt, altså. Men at han kunne ta den skjebne menneskelig sett som må ramme Israel. Israel ble forbannet på grunn av den måten de stillet seg til evangeliet på. Forbannelsen kom over Israel ikke først og fremst fordi de korsfestet Jesus, for det var vi alle med på å gjøre. Jesus er korsfestet for alle menneskers skyld. Men de forkastet evangeliet. Da frelsen var fullført og evangeliet kom til Israel, og til dem kom det først, da avviste de det, da forkastet de evangeliet. Og så kom forbannelsen til å måtte ramme dem. Dette vet altså apostelen. Og hvis de kunne ha fritatt Israel, så ville han at de skulle rammet ham. Han var villig til å ta den forbannelsen. Bare hans eget folk kunne gå fri om det hadde rammet Paulus. Dere hører hvilket sinn dette er. Han sier i Filippenserne 2:5, Paulus, la dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Eller kanskje vi like gjerne skulle si, la dette sinn råde, herske i eder, som òg var i Kristus Jesus. Apostelen er en levende illustrasjon til det han sier der. Det er Jesus vi møter her i apostelen. Det er ikke et medfødt sinn, og det er ikke Paulus' gamle menneske som er forvandlet, for det gamle mennesket blir ikke annerledes. Men det samme sinn som du møter hos Jesus, møter du her hos Paulus. Han som sa da han hang på korset, Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det samme sinn møter du her. En som er villig til å gå i steden for dem som rammes av forbannelsen. Bare disse kunne ha gått fri, så skulle han tatt det. Det ville da i så fall ha tjent til Israels omvendelse og frelse, om det hadde kunnet skje. Det er jo forutsetningen for det hele her. Det ligger i sakens natur. Nå kunne ikke det skje på den måten. Og det Paulus sier kunne ikke gå slik. Men det er ikke til å ta feil av at det er hans hjertespråk vi hører. Og han sier da noe om sine frender efter kjødet. De som er israeliter, sier han. De som barnekåret. Og herligheten, og så videre. Gud har gitt Israel barnekåret. Israel blir kalt for Guds sønn også i det gamle testamentet. Vi har hos profeten Hoseas kapitel 11 igen. Där Israel var ung hade jag han kär, och från Egypten kallade jag min son. Där är det brukt om Israel, och där är det Israel Gud kallar min son. I Matteus 2:15 blir det använt på Jesus. Slik att det som hände med Israel är ett förbilde på det som ska hända med han som är Gud själv, Guds egen son, när han i tidens fylde kom. Det är det vi kallar en real profeti. Och visar hur hela det gamla testamentet handlar om Jesus, som Jesus själv säger. Barnekåret är gett av Gud till Israel. Härligheten, det är Guds närvaro. Det står att Herrens härlighet vilte över fjället Sinai. Den var slik att Moses, han måtte täcka sitt ansikt då han gick ned från fjället. Jag husker det nog från Moseböckerna. Moses bad om att få se Herren. Så säger Herren: jag ska täcka dig med min hand och gå förbi dig. Så ska jag ta min hand väck, så ska du se mig bakifrån. För ingen kan se mig förifrån och leva. Det kunde inte ett människa göra. Det kan bara den som har blivit frälst och född på ny göra. Vi ska få se ham som han är. För där har vi blivit ham like. Då ska vi kunna se ham. Men Herrens härlighet var där på Sinai. Det står om tabernaklet. Och det skulle invigas. Herrens härlighet fyllde huset. Och det betyder där var Gud själv till stede hos Israel. När templet blev bygget så gentog det samma sig. Herrens härlighet fyllde huset. Och det är detta aposteln då refererar till. Ja, vi får visst stanna där då. Tack för idag.